Välkomna till söndagsmöte och för er som lyssnar via internet så kan jag nämna att jag har varit i Budapest och naturligtvis så är det många hälsningar därifrån och Europakonferensen och för mig personligen så ska jag inte ens nämna hur många år men det har faktiskt gått väldigt många år sedan jag var där sist så naturligtvis kände man igen både stan och platsen där vi var, men det var några år sedan så det var väldigt roligt och dessutom så hade vi en liten svensk delegation med oss så det var väldigt kul att få vara en representant där och det var mycket folk faktiskt, helt otroligt fullt, speciellt på kvällsmötena, extra stolar och annat, så det var en bra representation från. Vi diskuterade ju här för några veckor sedan om vilka länder som ligger i Europa. Därför att man vill gärna liksom dra in fler och fler länder i Europa. Och nu var det Europakonferens och vi hade folk där från Peru och Korea. Så att liksom, det är verkligen Europa expanderar. Och det var en pastor som han heter faktiskt Satellit. Och han är då från Kina. Och han har då varit en lärjunge till våra missionärer där. Och har haft en församling där i många år. Och för 3 år sedan så kom han till Budapest själv. Och för 2 år sedan så kom han och då hade han 7 stycken personer med sig. Och förra året så kom han och då var de 19 stycken. Nej, förlåt mig, det här året kom de och var 19 stycken just där. Från att vara själv till att vara 7 till att vara 19. Så han sa, fortsätter det så här så kommer det att vara en asiatisk konferens. Jag fortsätter att dra med mig folk från Kina. Det var väldigt roligt att se, men att det var några representanter också utanför Europa, så att säga. Och många hade kommit från olika håll och olika sätt att resa. Så det var en väldigt fin tid. Jag tänkte på en, ni vet hur det är med konferenser. Ofta är det ju så här att det är för mig i alla fall att det finns ett tema för konferensen. Eller en vers. Och det där brukar man ju då ofta missa. Så många gånger så liksom står man och pratar om någonting och man är ingen. Sen efteråt så det fanns en temavers eller någonting. Men den här gången så visste jag att det fanns en sådan. Och den var då från 1 Timoteus 1:7 och 7:7. Och jag tänkte så här eftersom många av er, de flesta av er inte var med. En del av er har kanske lyssnat via internet. Men jag tänkte att vi kan läsa den versen. Och ha den som en utgångspunkt för budskapet här denna morgon. Och kanske jag kan samla ihop några tankar från konferensen också. Som kom ut ur de här verserna. Men här är vi ber att du välsignar den här stunden. Då vi predikar och förkunnar ditt ord. Vi ber i ditt namn Jesus. Amen. Okej, 1 Timoteus 1:7. Och den 7:e versen. Till den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa utan en kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Det är kraften, kärlekens och självbehärskningens ande. Och faktum är att jag tittade inte på den här versen på svenska förrän just nu. Så det var intressant, men säger lite annorlunda än vad den engelska gör. Men jag tänkte så här, när jag eller någon annan står inför en grupp människor och ska dela ett ord från skriften. Vad är det vi egentligen är angelägna om? Det finns mycket att säga. Det finns principer för hur man ska förkunna olika punkter och allt vad det kan vara. Jag vet inte, det finns naturligtvis mycket man kan lära sig om hur man predikar. Men vad är det man egentligen vill? Jo, det är naturligtvis att man ska rätt representera Guds hjärta. Att man rätt ska representera Guds hjärta. Vad är det Gud vill säga just nu till oss genom sitt ord? Det är vi intresserade av. Egentligen, visst kan vi predika en serie om kanske en, ja, från en bibelbok eller någonting som vi hittar så här. Och Gud kan naturligtvis vara i det och han är i det och han leder oss i det. Vi behöver inte på ett sätt bekymra oss så mycket om de tankarna. Därför att Gud är alltid med i det. Men just det här att vad är det Gud vill säga? Och jag tänkte på den här versen som mer eller mindre alla läste eller refererade till. Och men man kan tycka liksom, jag har hört människor säga, ja, men jag har ju läst Bibeln. Ja, okej. Okay. Jo, på något sätt. Och så fick de för sig att de skulle läsa Bibeln från pärm till pärm någon gång i sitt liv. Och en kille hade gjort det och sen sa han till mig att ja, det var ju ingenting där. Liksom. Okej. Och jag tänkte, vi har en konferens. Vi har en vers. Och alla talarna talade mer eller mindre om den versen eller runt den versen. Och vi håller på en hel vecka och pratar om en vers. Pratar vi om samma bok? Nej. Jo, det gör vi. Men uppenbarligen så ser människor det på olika sätt. Jag sa, jag har läst Bibeln nu liksom. Ja, okej. Det finns inget mer att säga om den. Det finns massor att säga om Bibeln. Så, det är intressant att se den här versen. Därför att det står att den har inte gjort oss mod. Eller den ande som Gud har gett oss har inte gjort oss modlösa. Det är lätt att bli modlös. Det är lätt att tappa modet. Det är lätt att bli missmodig i det här livet. Och egentligen så står det i den engelska översättningen som jag har hört under veckan, så står det egentligen att vi har inte fått fruktans ande. Att vi ska vara rädda. Och då tänker man fruktan eller rädsla och modlöshet, är de relaterade? Ja, naturligtvis är de det. Naturligtvis är de det. Var kommer egentligen fruktan ifrån? Bibeln har en bra definition för det. Det står att i 1 Johannes 4:18 så står det att Guds kärlek kastar ut all fruktan. Guds kärlek kastar ut all fruktan. Så att om och när vi vet att vi är älskade av Gud, då kommer vi också att vara fria från fruktan. Och hur vet vi egentligen att vi är älskade av Gud? Är det någonting som händer naturligt? Sådär liksom när vi växer upp, bara så, ja, men jag vet absolut att vi, att jag är älskad av Gud. Även egentligen tvärtom, att vi liksom tror att vi kanske inte är älskade av Gud därför att vi definierar kärlek på det sättet att om jag inte gör någonting så att jag förtjänar denna kärlek, ja, då är jag inte älskad. Om jag inte är någonting liksom, snygg eller framgångsrik eller har mycket pengar eller har någon slags gåva eller talang, jag kan göra någonting som människor gillar, ja, då är jag naturligtvis inte älskad. Vi sätter alltid detta i samband med att jag kan någonting eller jag har någonting. Och om jag gör detta, ja, då är jag älskad. Men Gud säger att det finns inte några sådana förutsättningar för att vi ska vara älskade. Utan vi är det. Därför att Gud säger det. Så var ska jag då hitta detta faktum att jag är älskad av Gud? Ja, jag måste få det definierat. Och det får jag naturligtvis i skriften genom hans ord. Och så är det med allting. Det Gud säger om oss, det Gud tycker om oss, det är ingenting som är naturligt. Alltså om vi pratar med, använder termen religiösa människor, alltså människor som på något sätt liksom har någon slags tro. De allra flesta människor tänker sig Gud som en straffande Gud, en Gud som håller på att göra livet surt för oss. Och kanske, om jag är riktigt, riktigt bra, riktigt, riktigt duktig, så kanske jag kan liksom hålla Guds vrede från mig. Men så tänker vi ofta. Så vi behöver få allt det som Bibeln säger om Gud, det behöver vi få till oss. Det är därför vi möts. Inte bara på söndagen, utan alltid. Därför att vi behöver höra detta. Vi behöver få dessa ting definierade för oss. Att Gud verkligen älskar oss. Att Gud verkligen är för oss. Och när vi får definition från Guds ord, och vi tror på ordet att det verkligen är så, då får vi också, som det står här, kraft, kärlek och självbehärskning. Och jag tänkte på hur lätt vi krånglar till saker och ting. Den här kinesiske mannen där som jag berättade om, pastor Satellit, han sa att vi kineser, vi har en fantastisk förmåga, eller asiater menar han i allmänhet, men kineser har en fantastisk förmåga att krångla till saker. Vi är väldigt krångliga. Vi tar någonting som är väldigt, väldigt enkelt och så gör vi det jättekomplicerat. Det är vi jätteduktiga på, sa han. Och det är vi också bra på att göra i kyrkan. Så att vi krånglar till det också i kyrkan. Och han sa, vi behöver verkligen göra saker enkelt, inte komplicera dem. Och jag tänker på hur vi också, även om vi inte är kineser, de flesta av oss här, så krånglar vi till saker. Och en av de saker som vi har en förmåga att krångla till, det är evangeliet, budskapet om frälsningen. Och jag är helt chockerad över hur vi krånglar till. Och jag vill tala om idag nådens enkelhet. Nådens enkelhet. Och vi talade om här för några månader sedan, när det var att vi kan tala om olika saker. Vi kan använda ett ord, men det ordet betyder två helt olika saker. Alltså vi har inte definierat för varandra att vi tror att det här ordet betyder samma sak. Och så är det, vi kan lyssna på vissa saker. Jag hör ordet nåd hela tiden, men det betyder inte samma sak. En väldigt vanlig mening numera med nåd, det är att det är någon slags mystisk kraft eller substans som seglar omkring där ute och helt plötsligt träffar vissa människor. Så att mot deras vilja så frälser Gud dem, och helt plötsligt så blir de bara Guds barn, och de blev helt plötsligt föremål för nåden. De talar jättemycket om nåden, men det verkar så konstigt, liksom, är det verkligen det som nåden är? Någon slags mystisk kraft som bara dyker upp och förvandlar en människas liv. Jag hör människor tala om billig nåd, talade vi om för en tid sedan. Nu hör vi också en annan term, feg nåd. Feg, man är feg, coward. Vad innebär det att vara feg? Liksom att de som inte liksom verkligen vågar stå upp och ta till sig det här budskapet att vi ska leva rätt och riktigt liksom, och heligt. De människorna, de behöver lite nåd. Därför att de är lite fega så där. De gömmer sig bakom nåden liksom. Jag klarar nog inte riktigt av det här, så de behöver lite nåd. Väldigt förvirrande språk. Och
Det här är inget nytt. När aposteln Paulus hade varit i Galatien och därifrån, så var han borta en kort tid, så fick han rapporter om, och senare så fick han då höra att de hade krånglat till det. Det var inte längre frälsning av nåd genom tro, utan det var plus någonting mer. Nu skulle de helt plötsligt hålla lagen, nu skulle de helt plötsligt omskära sig, nu skulle de helt plötsligt leva efter de judiska reglerna. Ja, det gick väldigt fort. Och så är det med oss också, om inte vi definierar det fullbordade verket, då går det väldigt fort. Vi naturligt sett så krånglar vi till det. För att det nådens budskap är inte någonting som så att säga kommer naturligt. Vi behöver verkligen få det definierat för oss. Och hur svårt kan det vara? Vad är det Bibeln säger? Bibeln säger att om den helige ande övertygar mig att jag är en syndare och att jag behöver frälsning genom Jesus Kristus och att han dog på korset för mina synder, om jag tror på det, då blir jag frälst. Det är vad Bibeln säger. Men ändå så gör vi det väldigt krångligt. Och vi tänker ibland liksom att kan det verkligen vara så enkelt? Nej, det är för enkelt. Kan det verkligen vara så bra? Nej, det är för bra. Liksom att budskapet är för enkelt och för bra. Så vi måste helt enkelt ta och krångla till det lite grann. Jag tänker på gärningar. De finns överallt. Ibland har man dem för att uppnå frälsningen. Ibland har man den för att bevara frälsningen. Ibland har man dem för att bevisa frälsningen. Det finns olika varianter av det. Men det är alltid någon form av gärningar. Men det är intressant att studera lagen. Paulus säger om lagen att den är inte ond, den är god. Och han säger det i den bemärkelsen att ja, därför den uppenbarar ju olika saker om vem Gud är. Det uppenbarar hans helighet. Så det är inget ont med lagen, men han säger den har ingen plats i frälsningen. I Gamla testamentet så gav Gud judarna en lag. Och när vi tänker på den lagen så tänker vi på 10 Guds bud. Men det är bara en liten del av lagen. Det fanns inte mindre än 613 olika lagar som Gud gav till Moses. När ni läser andra Mosebok framförallt så ser ni många av de här lagarna. 613. Sen tog naturligtvis judarna själva och skapade en massa lagar och tolkningar av de här lagarna och tankar runt de här lagarna. Men det fanns 613 olika bud. Så för er som tycker att det är svårt att hålla 10 Guds bud, så blir ni kanske jättesura med det. Det finns 603 bud till att hålla. Sammanlagt 613. Men faktum är att det är det som Bibeln säger. Men det intressanta med den här lagen, om ni har möjlighet här att läsa med mig i Hebreerbrevets 7:e kapitel och den 19:e versen. Så det här, lagen åstadkom ju inte något fullkomligt. Men ett bättre hopp har kommit och genom det träder vi fram inför Gud. Lagen åstadkom ju inget fullkomligt. Så vänta nu. Ingenting fullkomligt åstadkom lagen. Och det är väldigt intressant att studera bilen därför att, eller lagen, därför att alltid när lagen omnämns, det hebreiska ordet är Torah och det grekiska ordet är nomos. Och det står alltid i singular. Det står inte lagar, utan det står Mose lag singular. Så lagen betraktas i Guds ögon som en enhet. Och ni vet ofta hur människor säger att ja, den judiska lagen delades in i den ceremoniella lagen, i den juridiska lagen och den moraliska lagen. Och man gör såna indelningar. Men faktum är att det finns inte någon sådan indelning i Bibeln. Lagen är en enhet. 613 bud, håll dem och lev, bryt dem och dö. Det är det som gäller. Lagens rättmätiga eller rätta krav i Romarbrevet 8:4 måste bli uppfyllda. Så vad var då lagen för någonting? Varför gavs den? Jo, det är för att den skulle uppenbara Guds helighet. Det här är vad Gud förväntar sig som en helig Gud. Det var också tänkt att den skulle reglera deras liv. Alla länder och alla nationer och kulturer behöver en lag. Så att vi har någonting att relatera till. Och är det en bra lag och människor håller den lagen, så får vi en välsignelse genom att göra det. Men den gavs aldrig för att vara ett medel till frälsning. I Romarbrevet 3, verserna 19 och 20, så står det att inget kött blir frälst genom att hålla lagen. Den uppenbarar också vad synd är. Ofta vet vi det ändå genom våra samveten och så vidare. Men den uppenbarade vad synd är. Och den gjorde synden mera konkret. Nu vet vi exakt att gör vi det här så är det fel. Gör vi inte det här så är det fel. Så den definierade vad som är rätt och fel. Men den huvudanledningen till att lagen gavs, det var för att den skulle leda människor till tro. Man skulle upptäcka sin egen hopplöshet, sin egen oförmåga att uppfylla lagen och på det sättet förstå att det måste komma någonting mera. Det måste komma någonting annat. Och det är exakt det som Galaterbrevet 3:24 talar om. Att man ska bli ledd till tro på Messias. Varför? Jo, därför att han uppfyller lagen i vårt ställe. Vi kunde inte. Mera goda nyheter. I Jakobs andra brev och den 10:e versen så står det att om vi bryter lagen på en enda punkt så är vi skyldiga till allting. Väldigt uppmuntrande tanke. Så av de här 613 buden, om vi bryter ett av dem så har vi brutit alla. Ganska bra. Så det är en ganska hopplös utgångspunkt som människor. Varför säger jag det här? Jo, därför att om vi tänker oss Gud, om vi tänker oss det kristna livet baserat på att vi följer någon slags lag. Alla de här 613 buden, eller bara de 10 Guds buden, eller delar av dem, eller tolkningar av dem, eller vad de nu kan vara, så kommer vi uppenbarligen att leva under en ande av hopplöshet. Därför att ingen människa kan eller förmår leva upp till detta. Och människor talar ofta om det här att vi ska omvända oss. Och vi tror på omvändelse, men vad är det Bibeln säger om omvändelse? Bibeln säger att det betyder att vi förändrar vårt tankesätt om någonting. Så det betyder att om jag tänker på ett visst sätt om någonting, när jag omvänder mig så slutar jag tänka på det sättet och jag börjar att tänka på ett annat sätt. Det är alltså en hel omvändning. Och när Bibeln talar om omvändelse så att vi kan bli frälsta, så betyder det inte att jag gör bättring angående alla de här 613 buden. För det är nämligen helt omöjligt. För ska jag göra bättring, då är det inte bara det liksom, har jag liksom putsat upp mitt liv nu på vissa områden här. Men ja, det är fortfarande mycket kvar att göra. Men Gud accepterar säkert det. Nej, Han har sin lag. Han är helig. Det här är vad han förväntar sig. Så antingen så måste vi förlita oss på laggärningarna. Och då måste vi hålla alla de 613 buden. Till punkt och pricka. Missar vi ett av dem vid ett enda tillfälle, då är det kört. För i Guds ögon så är det som om vi har brutit hela lagen. Och det är därför som det står att vi kommer till honom på grund av att vi tar oss en titt på den här lagen och vi säger att det här är ju omöjligt. Jag är hopplöst förlorad. Om det inte vore för honom som har kommit och uppfyllt lagen i vårt ställe. Så att omvända sig handlar om att vi förändrar vårt tänkande gentemot personen Jesus Kristus. Att han är den som har kommit och uppfyllt lagen i vårt ställe. Till punkt och pricka. Tror vi på honom, då får vi evigt liv som en gång. Omvändelsen består i att jag istället för att förlita mig på mig själv eller min förmåga att leva upp till någon slags lag, vilken lag det än är, om det nu är Mose lag eller någon annan lag som jag har skapat eller någon annan har skapat, att inte förlita sig på det, utan att istället tro på honom, Jesus Kristus, som har uppfyllt lagen i vår ställe. Och det intressanta är att i Romarbrevet 10 och vers 14, nej förlåt mig, 4 med det, Romarbrevet 10, 4, så står det att Jesus är slutet på lagen för var och en som tror. Och det står vid ett flertal tillfällen att lagen har slutat att vara i kraft. Och i grekiska så är det ett ord som är katageo. Katageo. Och katageo betyder att någonting har slutat att vara i kraft. Ni vet liksom en lag som gäller, till exempel i Sveriges rikes lag. Det är någonting som är förbjudet. Men sen upphävs den lagen. Så nästa dag så gäller inte den lagen. Och det är precis samma sak här. Att hela Mose lag har slutat att gälla. Och jag vet att när någon lyssnar på det här så säger man, det här är ju ren hädelse. Jag menar, hur kan någon stå och säga att lagen inte har någon betydelse? Men det är exakt det som skriften säger. Den betraktas som en enda enhet. Det finns ingen uppdelning av den. Det är 613 bud som ska hållas, annars är det kört. Och de har aldrig funnits där för att frälsa någon. De har bara funnits där för att vi ska förstå Guds helighet och sätta vår tro på honom som kom och uppfyllde den lag vi inte kunde uppfylla själv. Så katageo betyder att lagen har stats ur kraft och den har ingen plats i den troendes liv. Och det här behöver jag förstå, därför att annars lever jag i en ande av modlöshet. Det finns någonting som jag måste leva upp till. Det finns någonting som jag måste göra. Det finns någonting som jag måste avstå från. Och det här slutar aldrig att trycka på mitt sinne. Därför att i det naturliga så tänker jag hela tiden att jag måste göra någonting. Jag måste vara någonting. Jag måste förtjäna Guds kärlek till mig. Men han säger att vi har inte fått den modlösheten. Därför att när vi förstår att lagen har sluta att vara i kraft och att det nu är en annan lag som är i kraft i våra liv, nämligen Jesu lag. Och det är inte en tung lag med en massa punkter, utan det är Guds ande i oss som lever sitt liv och gör att vi uppfyller den här lagen. Inte av tvång, utan av fri vilja. Inte på grund av att vi måste göra det, utan därför att vi vill. Därför att vi har lärt känna honom så som han är. Och det står här att vi har fått en ande av kraft. Det måste jag titta här. Andra Timoteus 1, vers 7. Det till den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningen. Kraften. Vi tillber inte längre vår egen viljekraft. Vi vet liksom hur människor ger sina löften alldeles nyligen här, så efter så nyligen, några månader sedan, så var det nyår. Någon frågade mig, vad har du gett för nyårslöften? Och jag sa, inte ett enda här, liksom. Och alla berättade om vilka nyårslöften de har gett. Och jag sa, men okej, berätta då om ett år, om ni höll era löften. Helt och hållet, fullständigt perfekt. Alla vet det, att liksom man drar upp de här riktlinjerna, man hoppas. Och jag säger inte att det är fel, men jag säger bara att jag ger inga nyårslöften, för jag vet att det aldrig håller. Jag ger inga löften överhuvudtaget, därför att vi vet att vi alltid bryter dem. Men kraften ligger inte i att jag säger att nu ska jag sluta med det här och nu ska jag börja med det här och nu ska jag, utan kraften ligger i att han bor i oss. Han har uppfyllt lagen. Det är inte liksom att jag ställer mig själv under lagen och liksom gör mitt allra bästa, utan det handlar om att han fyller mig med sig själv. Det är då som jag övervinner de här sakerna. Och jag är kanske inte ens medveten om det. Jag menar, så när man åker på en konferens. Eller man är inte ens. Jag menar, man bara dyker upp. Man bara dyker upp. Man lyssnar på budskap. Och det är inte att man tänker hela tiden i de här termerna. Har jag hållit alla de här 613 buden idag? Nej, kanske inte riktigt alla. Då måste jag försöka ännu bättre imorgon. Nej. Det är en enhet. Det är en lag. Och det är den som Gud förväntar sig att vi ska hålla om vi ska matcha hans helighet. Och han vet mycket väl att vi inte kan det. Så han har gett oss en ande av kraft. Inte vår egen viljestyrka, utan Gud själv. Och det är vi som han fyller oss med. Och sen står det också att han har gett oss en ande av kärlek. Och återigen, hör vissa människors evangelium. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son på det, att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Citat från Johannes 3:16. Nej, Gud älskar inte alla människor, säger någon. Nej. Okej. Okay. Och jag hörde en pastor som blev intervjuad av någon. Han ställde den här frågan till honom. Han sa så här: älskar Gud alla människor? Och han sa absolut inte. Han tänkte, wow. Svart på vitt. Han sa det. Hans teologi tillåter inte honom att säga att Gud älskar alla människor. Han älskar bara ett visst antal människor som han har utvalt. De andra hatar han. De har skapat dem för att gå evigt förlorade. Och jag tänkte bara, men det här ordet för att älska alla människor i Johannes 3:16, det är ju kosmos. Som betyder den här världens system. Och det är inte det att Gud älskar världens system för att det är fallet. Men han älskar alla människor som är en del av det. Det betyder inte att alla människor blir troende. De flesta människor tyvärr förkastar evangelium. Men han älskar alla människor. Det är hans natur. Han kan inte, i 1 Johannes 4:8 står att Gud är kärlek. Men Det är den här anden som vi har fått. Det var en man som berättade i Finland när vi var där i januari. Och han sa så här att han hade läst någon forskarrapport av något slag. Och jag tror inte att det hade några kristna förtecken överhuvudtaget, utan det var bara liksom ett konstaterande att människor som känner sig älskade, nu pratar vi helt allmänt mänskligt, de har en förmåga att gå väldigt långt i livet. Alltså man vågar göra saker, man kan göra saker som man normalt sett kanske egentligen inte ens trodde att man kunde. Därför att just kunskapen om att man är älskad föder den här förmågan att göra det. Och det är exakt det som Gud säger. Han älskar oss så mycket. Vi har inte en hopplöshetens ande. Vi har inte en ande där vi inte riktigt vet om Gud är för oss eller emot oss idag. Utan vi har fått en ande av kraft, Guds egen kraft. Men vi har också fått en kärlekens ande. Vi vet att vi är älskade. Och vet vi att vi är älskade, då är vi heller inte rädda för att misslyckas. Eller hur? För i misslyckandets natur så finns den här tanken att om jag misslyckas, då är det kört. Men om vi är älskade, om vi känner oss älskade, då kan vi misslyckas så många gånger som helst. Inte att misslyckandet i sig skulle vara målet, men vi behöver inte oroa oss för att vi har levt upp till de här 613 budorden. Den sista och slutligen är självbehärskningens ande. Och i engelskan så står det ett sunt sinne. Ett sunt sinne. Och jag kommer ihåg när familjen Alexej berättade om sin resa i Israel. Pastor Ben var alltid där och sa någonting om den arameiska bibeln. Och det gjorde han också nu. Liksom. I den arameiska bibeln så betyder det att vi har fått ett, eller står det att vi har fått ett sinne som kan ta emot instruktion. Så att vi blir instruerade av Gud. Och jag tycker det är underbart att tänka på liksom att ett sunt sinne är ett sinne som är instruerat av Gud. Därför att i det naturliga så tänker vi fel. Vi lever i en värld som är fallen från början till slut. Det finns ingenting i den här världen som undervisar oss någonting om Guds sanna karaktär och natur. Det finns ingenting i den här världen som undervisar oss om hur Gud tänker om oss och vilka vi är i honom och vad han har gjort oss till som kristna. Det finns ingenting som talar om det naturligt. Absolut inte. Och den demoniska eller falla änglavärld som finns runt omkring oss i atmosfären, det är absolut inte det de försöker övertyga oss om, att Gud är god och han är kärleksfull och han vill vårt bästa och han har en underbar plan för våra liv. Om de vill trycka ner oss i skoskaften så att vi verkligen känner oss missmodiga och tänker att vi har inte levt upp till Guds förväntningar, vi har inte gjort det rätta, tänk om jag har missat någon av de här 613 lagarna. Nej, vi har fått en ande av kraft, Guds egen kraft som lever och bor i oss. Vi har fått en kärlekens ande, men vi har också fått ett sunt sinne. Ett sinne som blir instruerat av Guds ande ständigt när vi tar emot hans ord och undervisningen från hans ord. Och ibland så har människor sagt så här till mig: jag tror att du har uppfunnit det här budskapet själv, det här nådens budskap, därför att det får dig att känna dig bra. Liksom. Det är så, du behöver det, du är en svag person och det är jag villig att erkänna att jag är. därför så behöver du det här nådesbudskapet. Liksom. Du orkar inte stå upp, du orkar inte liksom följa lagen. Du är en sån här fegis som gömmer dig bakom nåden liksom hela tiden. Det var faktiskt en grupp människor som sa så till mig för många år sedan. Du har det önsketänkande, det här budskapet som du har börjat att tro på och predika. Men det är intressant att tänka på också att är Gud så rätt? Vi säger att Gud är rättvis. Gud är perfekt. Han är fullkomlig. Och så säger kritikerna då, ja men vänta nu. Det är han ju bara för att han själv säger det. Han har skrivit det i sitt ord och vi ska tro på det. Men tänk om inte jag tycker att han är det då. Så som han själv har definierat sig själv. Men det finns inbyggt i människan någonting, har ni tänkt på det? Det finns faktiskt en term för det. Man talar om det ontologiska argumentet. Ontologi, det är läran om ett väsen, alltså vad någonting är i sin karaktär och natur. Det ontologiska argumentet för Gud, att människan förstår innerst inne att det finns en fullkomlig Gud, eller varelse, eller väsen. Därför att vi hänvisar alltid till det. Exempelvis C.S. Lewis, som brottades väldigt mycket med de här tankarna förr i tiden, i början av sitt liv, och han sa, vad är det jag är så arg på i den här världen? Jag är hela tiden kritisk mot att allting är fel. Men om det inte finns någonting som är rätt, vad är det då jag klagar över? Och det fick honom att förstå att Gud måste vara verklig. Därför att om det inte fanns någon standard eller norm för vad, hur saker och ting ska vara, varför skulle jag då överhuvudtaget opponera mig? Om allting är som det är, då är det ju det. Men så kom han fram till bland annat Guds existens. Och man brukar ibland kalla det för det ontologiska argumentet. Och det finns en fullkomlig varelse. Det finns någonting som är. Och därför menar jag att evangelium, vi kan inte hitta på ett evangelium som skulle vara bättre än det evangelium som Gud har hittat på. Det kan vi inte göra. Men så tänk om det var så här istället, då skulle det vara ännu bättre. Det finns inte. Vi kan inte tänka eller bedja någonting som är så stort att Gud inte skulle kunna inkludera det i Filipperbrevet 3:20. Så jag kan inte ens tänka ut en frälsningsplan som skulle vara bättre än Guds egen frälsningsplan. När jag gick i bibelskola i Baltimore så fanns det en man från Karibien som heter Julian Matthews. Han är pastor nu faktiskt just i Karibien. På någon ö där. Och han var en fantastisk sångare. Och han hade en så ljus röst som en man kan ha utan att kalla sig kvinna. Alltså så här oerhört ljus röst. När man var på stan så där så kunde han bara börja sjunga. Liksom, så där, riktigt, riktigt högt. Och en gång så var det på en buss i centrala Baltimore. Och han började sjunga. Och det var en sån där god stämning där liksom. Och jag hade lite traktat och delade ut och pratade med folk medan han sjöng. Men stannade bussen vid en busshållplats. Så kommer det på en gentleman. Han sitter ner och han lyssnar också. Och sen helt plötsligt så mellan två sånger så avbryter han honom. Och säger att du har en bra röst. Ja, men jag vet skulle kunna vara ännu bättre om det inte var för att du åt fläskkött, säger han plötsligt. och det är bara, va? Och alltså, jag vet att erkänn att du äter fläskkött. nej, mannen lyckades, eller pastor Julian då, som, han hade ju svar på tal. Så han försvarade ju då och sa liksom att vi är inte under lagen och det handlar inte om det, vi är fria i Kristus. Så det utbröt här en våldsam teologisk diskussion på bussen. Den ena satt i, och jag var lite sådär medlare då mellan de här. Och alla bara lyssnade liksom, vad är det här för någonting? Kan inte bara fått lyssna färdigt på hans sjungande? Men istället så blev det en teologisk, lång teologisk diskussion om prästköpsärende. Och liksom, man bara tänkte, men wow. Den här mannen, han hade med sig sin lilla tolkning av de här 613 buden som Gud gav till Israel, som aldrig var tänkta att Israel skulle leva upp till för att de skulle bli frälsta. De skulle bara driva dem i famnen på sin Messias. Han som skulle komma och uppfylla denna lag så att han kunde bli slutet på lagen. Katageo är att lagen har blivit satt ur spel. Därför den behövs inte längre. Dess syfte har redan blivit uppfyllt och nu är denna lag uppfylld i Jesus Kristus. Men tänk er själva hur förvirrade vi kan bli när vi inte definierar evangeliet, när vi inte definierar det som Bibeln säger. Och det är så lätt att leva i fruktan. Jag berättade för några, till deras stora förtjusning, för ett tag sedan här om hur jag alltid trodde att jag var en get när jag växte upp. Därför att Bibeln talar om att Gud ska döma fåren och getterna. Liksom, getterna var de dåliga, fåren var det. Och, så jag levde ju en getidentitet. Och sen hade jag också en ovis jungfrus mentalitet. Det här i Matteus 25, att de ovisa jungfrorna, de hade ingen olja i sina flaskor, och när brudgummen kom så fick de inte vara med. Så jag var en ovis jungfru, jag var en get, jag hädade den helige ande, jag levde med alla tänkbara, för all tänkbar fruktan som man kan ha i sitt liv. Och ända tills jag kom till den här konferensen och så att den här var... Men det var fantastiskt att tänka att det är inte denna ande som vi har fått. Alltså modlöshetens ande. Därför att om jag tänker och tror så här, det är klart att jag blir modlös. Kan inte leva upp till de här sakerna. Men vi har fått en helt annan ande, nämligen en kraftens ande, en kärlekens ande och också en självbehärskningens ande, att jag behöver inte bli neurotisk varje dag därför att jag inte tror mig ha levt upp till någonting som Gud ändå aldrig någonsin har förväntat sig av mig. Utan lagen är en enhet och den har haft sitt syfte under en tid, men den har blivit, den har satts ur spel, ur kraft, och nu har vi Jesus boende i oss, i våra hjärtan, i vårt sinne. Här finns kraften, den riktiga kraften. Och här finns kärleken, Guds kärlek. Och här finns det här sunda sinnet som vi låter fortsättningsvis oss bli instruerade av hela tiden. Så låt oss inte krångla till evangeliet. Låt oss verkligen ta till oss det i all enkelhet. Har jag hört det? Har jag sett det? Har jag förstått det? Har jag trott på det? Ja, då säger skriften att jag är ett Guds barn. Konstigare än så är det inte. Och låt oss stå upp för att försvara detta evangelium. Därför det är alltid under attack. Det var under attack när Paulus skrev Galaterna. Det har varit attack under attack under all kyrko, eller hela kyrkohistorien. Det är under attack idag. Kan evangelium vara så enkelt som det är? Kan det vara så bra som det är? Ja, enligt det ontologiska argumentet så tror jag att det kan vara det. Gud är verkligen så god som vi hoppas att han är. Gud är verkligen så kärleksfull som vi drömmer om att han skulle kunna vara. Och mycket, mycket mer. Därför att om det inte var så, hur skulle vi då veta? Hur skulle vi då kunna jämföra? Vad jämför vi med? Vi jämför ju med det absoluta perfekta idealet. Och det idealet tycks vi alla ha och förstå, eller hur? Klaga hela tiden på liksom. Allt som våra arbetsplatser, allt det där för att korrekt, eller korrigera, göra rätt så här liksom. Och det här är fel och det här är rätt. Ibland så kan jag inte hålla tyst. Jag frågar, varför är det fel? Och det är att det är fel. Jaha, okej då. Säger det då? Ja, men det är ju självklart liksom. Ja, okej. Men liksom, någonstans måste ni ju mäta det här. Det måste ju finnas en anledning till varför det är fel. Eller hur? Ja, vi har en förståelse. Vi har en förståelse av att det finns en fullkomlig varelse, ett fullkomligt väsen, fullkomlig Gud där ute. Och det är också exakt vad det gör. Det är den guden som har uppenbarat sig för oss, till oss, genom skriften. Här har vi det. Vi läser om det. Han har inte gett oss en hopplöshetens ande, men kraftens ande, kärlekens ande. Och också ett sunt sinne. Herre, vi tackar dig just nu för de här tankarna som vi har på oss. Fått dela. Och Jesus, vi ber för den här, inte bara den här versen, men allt vad, din, vad ditt ord har att säga till oss, ge oss. Tack Jesus att du är bättre och godare än vi kan ens tänka eller bedja. Tack Jesus att det budskap som vi förkunnar inte bara är en dröm eller ett önsketänkande eller ett koncept som vi har kommit på och hoppas innerst inne att det skulle vara sant. Sanningen är bättre än våra tankar om dig ens här. Våra idealistiska tankar om dig. Och vi tackar dig för det, Jesus. Tack att det finns ett så enkelt budskap där du bekräftar vår tro för all evighet. När vi bara sätter vårt hopp och vår tro till vad du gjorde för oss på Golgata kors. Vi tackar dig för det, Jesus. Vi ber just nu att du vill signa resten av vår dag tillsammans. Vi ber i ditt namn, Jesus. Amen. Okej. Jag tror vi gör.